Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Aporte-Gordon, som vanligt står här på Parea Workspace i Mölnlycke. En grym coworking-yta för dig som vill växla upp bolaget. Och idag, mina vänner, så är det en väldigt, väldigt speciell dag. För idag får jag äntligen göra det som har varit i pipen väldigt länge. Men det är att intervjua och gräva lite i resan för en person som för mig inte bara är en bra, fantastisk kollega, utan hon betyder väldigt mycket för mig. Vi har jobbat tillsammans i ett par år nu. Jag har fått se den här personen gå från good to great ute på marknaden. Och det är inte för inte som hon 2023 också blev framröstad till topp 50 säljcoacher i Sverige. Så med de orden sagt, min vän, äntligen är vi här. Välkommen till Sälj- och entreprenörspodden, Michaela.
Men tack. Äntligen. Då är det min tur, tänkte jag. Vi har pratat om det här länge.
Precis. Du, när den här sänds på LinkedIn så kommer det vara nyårsafton. Så det är ju faktiskt enda jag glömde var att ta på taxidon här, kände jag. Men det gör ingenting. Jag tänker att vi ska prata lite kort om din resa som du har gjort. Lite reflektioner sen 2024. Men framförallt, nu har vi ett helt år fram. 12 ronder framför oss som väntar. Och dina tankar och reflektioner kring det då? Är du beredd?
Yes, jag är med.
Mika, jag har jobbat med det länge som sagt. Men för de som inte har följt din resa så tänker jag vi börjar i den änden. Berätta lite kort om hur du hamnade i sälj och vad du har gjort liksom, fram tills idag.
Ja, att jag hamnade i sälj, det är ju tack vare dig. Så är det ju. Och grejen var väl egentligen så här att jag jobbade som anställd säljare mellan, nu ska vi se, 2016 tror jag, 2017 fram till 2020 kanske, 2021. Och jag jobbade tillsammans med föreläsare, coacher, utbildare och även nätverk. Hade gått jättemycket säljutbildningar på olika ställen. Kände väl att det var mycket det här traditionella säljet. Du vet, du ska ringa så här många samtal och ja, men den biten. Och det var, har väl inte varit någonting som har liksom tilltalat mig någon gång. Jag har alla liksom mina affärer som jag har gjort bakåt i tiden har ju varit på relationer. Jag har ju kunnat sitta och snacka med folk på telefon om allt mellan himmel och jord. Och det är ju där jag har liksom byggt förtroende och det är där mina affärer har kommit. Så den här hetsen att sitta och ringa, den har väl inte riktigt tilltalat mig egentligen. Nej. Och sen, jag tror att det var 2018, så skulle jag gå din utbildning på ett halvår dessutom. Det var den längsta av alla hit. Var väl inte jättepepp, ska jag väl villigt erkänna. Gick ju den här utbildningen såklart. Fick väl ett helt annat synsätt på sälj egentligen. Det var inte det här tävlande att du ska ringa. Jag älskar att tävla, så det är inte det. Men här med att bara sitta och mata och mata och mata. Och det var liksom en helt ny värld att öppna sig. Man kunde sälja digitalt. Det var mer LinkedIn. Jag hade påbörjat LinkedIn lite redan. Men det var mer tidseffektivt och mer relationssälj egentligen. Vilket är mycket bättre. Så jag gick den här utbildningen. Ökade min försäljning på de här 6 månaderna med 800%. Vilket är helt okej, får man väl ändå säga. Nej, men och sen så jobbade jag kvar. 3 år kanske där, var väl med lite grann. Och det här, det var ju en startup, så jag var ju med från början. Jätteroligt, jag trivdes superbra. Men kände väl att jag kom till en punkt att nu är det dags att ta min egen kreativitet liksom, och göra någonting av den. För att jag har väl alltid vetat att jag ska bli egen igen. Så att lite spontant så, som jag är, så är jag upp mig pingsthelgen på fredagen. Söndagen startade jag företag, hade inte en aning om vad jag skulle göra. Tänkte typ företagsutveckling, handboll, föreningsutveckling någonstans där. Fick väl egentligen mitt första uppdrag genom en räkmacka. Jag kontaktade egentligen ett företag. Jag opererade ju egentligen 2021. 2011 mina, jag bara känner. Jag hörde av mig till ett företag som jag tänkte att ja, men de borde vilja ha min föreläsning. Så är det ju. Hon ville inte ha min föreläsning, absolut inte. Och hon tipsade mig egentligen att ta kontakt med en annan man som heter Mats som drev jobbfestivalen. Så att jag hörde av mig till han, hade ett möte på 45 minuter. Det gick ifrån att han ville att jag skulle betala 15 000 för att vara med, liksom utställa ut, till att jag blev programledare för ungefär 10 000 i Kungsträdgården. Så det var mitt första uppdrag. Så att jag har mycket att tacka Mats för också, att min resa startade.
Coolt.
Och jobbfestivalen är ju fantastiskt initiativ.
Verkligen.
Ja, och sen egentligen så tänkte väl jag att jag hörde av mig till Michelle och kolla läget. Vad gör han? Här får man tip. Men det är inte för att göra för något. Ja, det var väl på den vägen. Du svarar väl ungefär att om jag väntar på att du ska säga upp det. Vi testade att köra något tillsammans. Och det var egentligen första Stories of Gothenburg jag körde då.
Ja, just det. Alltså, jag blandade ihop tidslinjen lite, men det stämmer. Mm. Ja. Ja, det var just det. Och sen efter det, men så har det ju bara varit framåt. Och vi kommer tillbaka till det lite. Men jag tänker, Mika, vad innan det här nu då? Du satt där, du jobbade med säljet. Vad fick dig att vara kvar? För det är ju också lite så att just, det vet ju du med, att just telefonsäljjobben är ju oftast både insteget men också första dörren ut ur yrket, om man säger så. Vad fick dig att vara kvar i detta?
Nej, men jag skulle nog säga att som sagt, jag är ju ändå en tävlingsmänniska och jag gillar ju att prestera. Och gärna överprestera mig själv hela tiden. Och jag tror att det är mycket, mycket där som gör att jag stannar kvar inom sälj. Men sen också, just det där läget jag var då, så kunde jag påverka min egen lön lite grann. Jag hade väldigt bra arbetsförhållanden, hade jag. Och chef som trodde på mig. Och just det här, ja, men det här med relationer. Som sagt, jag gillar ju att bygga relationer och det har jag ju igen idag. De jag byggde relationer med när jag var anställd, många av dem har jag som kunder idag, som jag kanske inte har hört någonting av på flera år, men de har byggt upp successivt. Och det är ju tack vare att jag inte har stressat mig igenom. Jag har ju alltid sett sälj som att jag kan hjälpa den på andra sidan med någonting. Alltså något vettigt liksom. Att
ja.
Det kan vara ett abonnemang som föreläsare för att de ska nå ut, eller det kan vara en sälj vad som helst. Men just det här att bygga upp en lång relation och kunna få följa med på andras resor. Det tycker jag är superkul.
Hur viktigt var det för dig? För jag fångade upp att du sa det, att du satt på ett jobb där de faktiskt trodde på dig. Och det känns ju spontant som att det är en ledande fråga. Men hur viktigt var det för dig, tror du, för att du skulle också hålla ut? För man kan ju göra mycket med pannben också. Och det vet jag att du har mer än de flesta. Men var det liksom en nyckelingrediens för, tror du nu med lite reflektion bakåt, att det var en av anledningarna varför du verkligen var kvar, till exempel?
Ja, men det tror jag. Jag tror så här, att jag hade ganska mycket svängrum att kunna göra och styra själv där jag gjorde. Och det är någonting som passar mig, för jag kan inte sätta in mig ett litet fack liksom. Det funkar inte. Jag måste kunna sväva ut lite grann. Sen är det ju alltid som ett ärlig. Det är ju så här, ups and downs, det är ju aldrig liksom speedrop. Men jag har ju ganska, jag tror att jag har också ganska mycket med mig i bagaget när det kommer till motgångar, så att jag är ganska duktig på att hantera när det går lite tuffare. Och ser oftast liksom att det finns möjligheter liksom i allting, och att, ja, men nu kanske jag lärde mig någonting istället. Nu får jag liksom ta med mig det där. Jag tror att det är en kombination av det, tror jag.
Ja, alltså du var ju med om någonting som de absolut flesta, liksom många hade inte ens klarat. Det är rent psykiskt, skulle jag hävda. Och du opererade en hjärntumör. Men om du bara lite snuddar vid den lite. Jag tänker att det ska vi prata om mer om vid ett annat tillfälle. Men det är ändå en viktig puck, tänker jag. Så folk verkligen förstår vad du gick igenom innan du satte dig och började komma tillbaka i arbetslivet och komma igång igen. Vad var det som hände där 2011?
Det som hände var väl egentligen så här att jag och min man åkte till Nice. Jag hade precis fyllt 21. Jag var dubbelseende på vägen ner till Arlanda. Och det trodde jag berodde på att jag hade sprungit in hos en optiker och bara sagt att du, jag behöver linser, om vad du får styrka och ingen aning, ge mig ett par linser bara så jag ser någonting. Så att det var, jag var ju ganska säker på att det var linserna, men hade fruktansvärd huvudvärk. När vi kommer hem ifrån Niss så stannar vi till i Gävle på sjukhuset och där blir jag inlagd och opereras direkt på måndagen 3 eller 4 dagar efter. Akutopererat, då hade man ju hittat en tumör som var ungefär så här stor på hypofysen och en cysta som var så här stor här uppe. Som en apelsin, helt enkelt. Så att, ja, det var inte konstigt att jag hade huvudvärk. Jag har ju sett röntgenbilden och jag har ganska platt hjärna, om vi säger så. Så att jag akutopererades på måndagen där, 5 september 2021. Och ja, jag har ju mycket men i efterhand. Jag har ju skrivit lite om dem på LinkedIn bland annat. Men det är ju inget som någon ser. Jag ser ju inte åt sidorna till exempel. Jag ser ju liksom inte de här fickorna. Men jag ser så. Ja, och massa hormoner. Jag har ingen hypofys. Det är ju ingen som vet vad en hypofys är, vilket är konstigt. Men ja, jag har ingen hypofys. Det är jättekonstigt att få läsa det i skolan. Liksom alla får...
Jag minns någon biologilektion, men det var så här. Förmodligen som i många andra lektioner så satt jag och tänkte på något annat.
Det, ja, det var väl så resan tog ut. Jag opererade mig som sagt i september och ett halvår senare då startade jag mitt första företag och gjorde specialdesignade tårtor med en kollega som var levertransplanterad. Och det var ju inte bästa kombon. Vi brukar skämta om det här. På 2-3 år.
Ja, otroligt.
Ja, nej, det var jävligt.
Kritiserade du den på sjukan då? Eller vad? Ja, jag ser att levern är borta. Men jag har den affären.
Helt gott. Men ja. Jag hade oss väldigt mycket under den här tiden och jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det var väldigt roligt och lärde mig hur det går till att vara företagare. Sen var det väl ganska vansinnigt att göra ett halvår efter den här operationen. Men ja, jag är lite tomtom, som sagt.
Ja, men det är bra. Ja, och jag tänker vi ska ta det vid ett annat tips. Vi gör hela den storyn ännu mer rättvisa. Men det är ett helt avsnitt i sig. Men du var kvar i alla fall. Du köttade på i 3 år. Du liksom bestämde dig. Och vad skulle du säga var de stora lärdomarna i det säljarbetet då? Du pratade om relationer, du pratade om att du hade tålamod, bland annat i säljprocessen och det. Men är det något annat du skulle vilja lägga in där liksom, som var en framgångsfaktor för dig under den resan?
Ja, jag sa faktiskt det här också på en, jag tror att det var en av säljutbildningarna förra veckan eller om det var på webbinar. Alla tror att en bra säljare är en säljare som pratar mycket och som har mål i mun. Men jag skulle ju snarare säga tvärtom, att en bra säljare är en bra lyssnare. Kan lyssna efter signaler, lyssna efter vilka frågor ska du ställa nästa gång. Och ha lite känsla och liksom personkänning och veta vad man kan prata om och inte. Jag har ju haft jättemycket kunder som jag har pratat om till exempel min hjärntumör om. Men det har liksom varit grejer då det har passat in, att de kanske har varit i en situation liknande. Och där har vi liksom klickat så. Men jag skulle säga att lyssna. Säljare lyssnar alldeles för lite. Vi är alldeles för sugna på att pitcha och berätta allt vad vi är duktiga på innan vi liksom lyssnar in vad kunden vill.
Om vi bara fångar den då. Tror du inte det har lite att göra med också att många säljare på många bolag mäts ju på hur många presentationer har du gjort denna veckan liksom? Hur många har du berättat det här för? Hur många har du liksom så, istället för att man ställer frågan, hur många har du haft en konversation med? Hur många har du lärt känna? Hur många kan du säga vad de har för favoritfärg eller favorit? Alltså du vet så här, den typen av frågor ställs ju inte. Det vet jag ju med från marknaden när jag jobbade som säljare. Det enda som man mäts på är ju vad de tror är prestation utifrån hur många presentationer har du gjort. Och det är klart, det leder ju i sin tur till att det blir ett beteende därefter, tänker jag. Eller?
Absolut.
Tror du? Ja. Så ni som sitter där och ångar på säljarna, vänd på frågorna för fasen, så blir det lite bättre klimat där ute.
Håller med.
Men du har sen hoppat sur på här och det var ju lite roligt, för jag hade ju inte en tanke på det när vi alltså så, det blev väldigt naturligt att säga bättre vi kör när jag förstod vilket håll du skulle. Och det här är ju så roligt, för sen dess har du stått ut med mig. Och Det är så. Så, det är Mikaela som har liksom, det är hon som pekar med hela handen. Nej, men det är bra. Och det har ju varit jäkligt skoj med utifrån att du gick ifrån att... Egentligen var du nästan lite i samma målgrupp. På sätt och vis skulle man kunna säga att du bytte egentligen inte målgrupp. För idag har du ju hjälpt hundratals småföretagare, egenföretagare, coacher och så vidare. Om vi bara tittar på den målgruppen lite och så backar liksom 24, kanske lite 23 också. Men vad skulle du säga har varit de stora lärdomarna utifrån att ha jobbat med den här målgruppen då?
Nej men alltså jag tänker att det finns så mycket att liksom göra i den här målgruppen. Och som alla vet, konkurserna har varit liksom de högsta sedan 90-talet. Och när jag sitter och pratar med kunder så märker jag att sälj är ju det man inte tycker om. Där man inte prioriterar, där man inte tycker det är roligt. Därför har man inte heller kunskapen. Men det är ju också så här att har du inte liksom säljet på plats, då har du ju inget företag på sista raden. Liksom. Och jag tror att jag skriver det här förut och det är ju, jag står fast vid det. Fick jag bestämma i det här landet så skulle alla liksom, egenföretagare gå någon form av säljutbildning för att ens få starta ett företag. För det är ändå grunden till hela företaget. Men det glömmer vi bort för att vi fokuserar alldeles för mycket på leveransen till en början. Men vi måste ju liksom ha de här bitarna på plats egentligen.
Du vet ju lika väl som mig att det är så många som är rädda för det. Och en grej som vi pratade om innan vi körde igång här var ju att just det här. Att, men, du är kvinna i en väldigt mansdominerad väg inom sälj. Bara det då. Och ännu färre tror jag det är representerat när det kommer till hur många det är företagande kvinnor som faktiskt tycker om sälj då. Och vad tror du det beror på, om vi börjar i den änden?
Nej, men det är som du säger, det är ju en mansdominerad bransch. Och jag kände ju också från början att hur fan ska jag sticka ut här liksom? Vart ska jag börja någonstans? Men det jag hela tiden landar i, det är ju att dels vara mig själv. För det är ju ändå det som kunden köper. Och då måste ju jag förmedla min personlighet. Och mitt språk att prata framförallt. Jag brukar tjata sönder om det här. Just när man skriver inlägg och sådana saker på LinkedIn. Och skriva på sitt språk så att det blir naturligt när vi träffas. Liksom. Men sen handlar det också om att synas, såklart. Och det här är ju lite synd. För det är ju som du säger. Jag vet ju flera stycken kvinnliga säljcoacher. Inte jättemånga ska jag säga. Men några stycken. Men det är inte många jag ser där ute. Som ropar att här är jag liksom. Det är väldigt få jag ser. Och jag tycker att det är jättesynd. För att jag vet att det finns fler superduktiga tjejer där ute. Och jag vet inte att det här. Det kanske är att man inte vågar liksom. Ta för sig. Vågar liksom gå ut och säga vad man tycker och tänker. Och det är liksom något jag har tagit fasta på egentligen hela tiden. Att lite så här. Ja men jag skiter i. Vad du tycker eller tänker. Tycker du att det här är bra, då kommer du vilja vara min kund. Tycker du att det här inte är bra och vi kanske inte tänker riktigt lika. Nej, men då är ju inte min kund. Då ska du gå någon annanstans.
Det blir en kvalificering och en diskvalificering en gång. Liksom. Jag håller med dig. Och just den här rädslan att bli dömd, den har ju alla bra. Men det är säkert lite kanske, jag vet inte. Men det känns som spontant också kan jag tycka att det är många fler som säger det rakt ut. Det är ju en styrka bland kvinnor. Ni är ju mer raka än vad män är, kan jag tycka, i många lägen. Men just det här att det finns någon sån här liksom, dåligt självförtroende som har spritt sig i att nej, men jag ska inte ta plats och jag ska inte ta för mig och sånt där. Vilket är, säger jag också då. Det är den största lögnen som någon har blivit intalad. För det är precis tvärtom. Ta för dig så in i helsike och skit i åsiktsmaffian. De har ändå aldrig betalt en räkning. Så vad ska det, varför bry sig liksom? Och för det är också en del av ett mindset som jag tänker att du har med dig, Mikaela. Då, att du är... du lägger energi på det som ska lägga sig. Du är ju den som säger till mig ibland så här, sluta, inget att haka upp dig på. Så, när det kommer fram. Nej, men du är väldigt bra på det liksom. Och vad är det som har gjort det, tror du, att du är så himla bra på att bara, nej, men skit i det och fokus på det du kan påverka och liksom så här. Vad är det för det, vad du sa innan, menar jag, även operationen, eller är det en konsekvens av det?
Livet innan operation är fan ett stort svart hål, så jag vet inte. Nej, men det är, jag tror att det har mycket att göra med efter liksom, operation och allt det här. Att jag har fått ett annat mindset, jag ser saker på annorlunda. Och framförallt, som sagt, efter den här operationen, det är en lång historia, kort. Men det har ju malt på med ännu fler motgångar efter den här liksom, resan och har varit ända egentligen sedan tonåren. Så att det är... Jag har lärt mig att lägga fokus på rätt saker och inte fastna vid när det skiter sig liksom, och inte fastna vid att bry sig om vad alla andra tycker och tänker. För det är också exakt som du säger, jag är 100% säker på att det är tack vare att jag har liksom vågat kliva ut och vågat synas etc. som det har gått ändå så pass bra från start fram till nu. För det är ingen självklarhet och det är ingenting som man kan ta för givet, utan det är hårt jobb. Så är det ju.
Mm. Ja, grymt. Om vi tittar 2024 då, hur skulle du liksom summera det nu när vi har liksom lämnat 12 månader? Vad tar du med dig från 2024?
Nej, men jag tycker väl att vi har fått till ett ännu bättre samarbete. Nu har vi ju jobbat ihop i några år, men vi är ju ganska spontana och lite högt och lågt båda två, så att... Jag har väl börjat satt liksom hur vi ska jobba med säljutbildningarna och sådana saker. Och, jag tänker också att jag tycker att det är jätteroligt att jag nu håller i den här utbildningen som jag själv gick 2018.
Det är ju smink. Bra att du tog upp det, för jag hade glömt att ta den. Ja, men exakt. Snacka om att det är ganska coolt. Du gick en utbildning för några år sedan och nu är det du som håller i den. Det är faktiskt en ganska häftig cirkel som har slutits där. Och snacka om att kunna walk the talk i den utbildningen. Det är ju faktiskt, jag menar, hur många går en utbildning som de sen end up håller själva. Det tycker jag är riktigt coolt. Och vad känner du att du liksom... När du har jobbat med dina klienter, vad är feedbacken som generellt kommer till dig då?
Nej, men alltså, det har bara varit bra feedback, och det har ju varit framförallt det här att alltså, de går ju en kortare utbildning och du blir ju inte stjärnsäljare på 4 veckor eller på 12 veckor, men vi lägger ju liksom grunden här och det händer ju så himla mycket under de här veckorna, och framförallt så händer det väldigt mycket i just självförtroende, att de vågar göra saker, vågar kanske posta inlägg på LinkedIn, vågar ta kontakt med folk, boka möten. Många har svårt att ens be om ett möte om man vet inte när man ska göra det. Samma sak be om avslut i ett möte också, för det tycker jag många också är jättesvårt. Så att det är allt ifrån liksom, de som kanske är helt nystartad som behöver hjälp med målgrupper till exempel, till de som har kommit lite längre. Och det är det som är det fina med den här utbildningen, för den passar ju liksom oavsett vart du är egentligen. Och det finns alltid grejer här som man kan utveckla, gå tillbaka, repetera, för det är ju så du blir bra. Du kommer ju inte bli bra på bara göra det en gång. Så är det ju.
Så är det. Och du valde ju någonstans på den här resan att specialisera dig väldigt mycket på LinkedIn. Och jag tänkte vi fångar den lite också, för det finns mycket åsikter om LinkedIn. Men vad är det som... Nummer 1, vad var det som drog dig mot det? Och nummer 2, vad är det du främst skulle säga gör att man kommer till dig då? För du är ju väldigt duktig på det.
Ja, återigen så var det inte meningen att jag skulle jobba med LinkedIn heller. Det bara blev så egentligen. Jag körde väl egentligen ett webbinar, tror jag, i oktober förra året. Att använda LinkedIn som försäljningsverktyg efter att du hade tjatat på mig ett x antal gånger och kört webbinar. Körde i alla fall det till slut och folk anmälde sig. Det var liksom inget problem att få in deltagare. Körde det här webbinariet varje månad. Folk började höra av sig till mig och ville ha coaching i LinkedIn. Och jag har jobbat med LinkedIn sedan kanske 2016-17 någonstans där. Och jag har ju aldrig följt vad någon annan har sagt. Jag har ju gjort min grej liksom hela tiden. Och efter att folk hörde av sig och ville ha coaching så ja, givetvis fick jag ju titta på det här. Vilket landade i att det var många fler som ville ha coaching. Och skillnaden som jag kanske gör gentemot andra, jag vill ju absolut inte kalla mig för LinkedIn-expert. Och det finns flera anledningar till det. Det är egentligen så här att jag kanske säger lite tvärt emot vad experterna gör. Men det är också för att det är den resan jag har gjort själv och jag har testat så mycket olika.
Men är det inte dags att man börjar dra isär vilken typ... Alltså du kan ju vara LinkedIn-expert utifrån att du kan allt om hur det är uppbyggt och algoritmer och ditt och där. Och sen kan du också vara expert på att sälja via LinkedIn. Det är en helt annan sak. Och det skulle jag påstå att du är.
Om jag menar att du...
Nej, men absolut. Och jag, det du säger, algoritmer och siffror, det är jag ju totalt ointresserad av. Och jag har aldrig brytt mig om varken siffror eller algoritmer under åren när jag har hållit på med LinkedIn heller. Det var lite som jag sa på utbildningen här i veckan, att jag gjorde ett inlägg förra veckan som jag tror att det är uppe i nästan 160 000 visningar. Och det är jättekul för min bekräftelse gärna, men det är ju inte där jag drar in mina kunder. För det här är ju folk från höger och från vänster. Men det är så här, vi fokuserar ju väldigt mycket på de här siffrorna, likesna, kommentarerna. Och ska vi se det till den breda massan så är det här de flesta ger upp för att vi sitter och jämför oss och det ger ingenting. Och de som är lite längre fram i LinkedIn, ja, men de kanske är i ett läge där de ska kanske fokusera lite mer på siffror eller algoritmer, och då ska de inte hänga med mig, utan här är det ju mer att komma ut och kliva över tröskeln, börja göra inlägg, börja boka möten. Jag har ju liksom 98% av mina kunder ifrån LinkedIn. Jag bokar alla möten jag stort sett där. Och kan koppla framförallt alla affärer dit. Antingen de kommer in via webbinar eller möten eller ja, vad det nu är. Så att det är väl där kanske som är skillnaden från mig och från andra. Och så just det här att ja, men var personlig och skit i vad alla andra tycker. Gå ut och gör din grej. För det är där som kommer bygga ditt varumärke.
Just det. Och om du skulle kasta in något tips där då, bara snabbt så här. Ja, men jag har inte kommit igång ordentligt. Jag är sugen på det, men jag vet inte var jag ska börja. Om du bara fick kasta upp 2-3 snabba här nu då. Vad ska man tänka på? Man står där. Det är 2025 imorgon framåt. Jag behöver ta tag i det. Vad är de första ABC? Vad är de första stegen som vi ska ta?
Nej, men alltså framförallt då visa din personlighet och sätta kanske rimliga mål, tänker jag. Har du aldrig postat inlägg på LinkedIn så kan du inte skriva på talarna att du ska posta 3 veckan. Börja med 1 då. Och också att du vågar dela liksom dina åsikter med andra, för det är så det kommer fram vem du är. Och också våga utmana, och tänk väl på så här att inte göra så säljiga inlägg. Du behöver inte skriva med ditt företagsnamn i varenda inlägg. Du behöver inte skriva eller avsluta med: vill du vara med på den här utbildningen eller hit och dit? Och samma sak i meddelanden. Och inte sälja de första meddelandena. Vi är så sugen på att pitcha vad vi
gör. Kränga! Inte sälja. Kränga, sälja, då gör vi något bra. Ja, jag vet. Jag är en pain in the ass på den. Men det är så viktigt det du säger. Jag vill bara förstärka det. Så Mikaela är inne på liksom superviktigt. För det är... Nu är det mycket känslor kring de olika verktygen som kan automatisera och vissa saker. Och det handlar återigen om att man behöver förstå att förtroende är en process. Att få förtroende av marknaden är en process. Det är ingen punktinsats som kommer göra att alla står och skriker: ja, jag vill höra vad du har att säga. Ingen som bryr sig om det. Och jag brukar summera det med att innan du får ett värde av marknaden så får du ge marknaden ett värde från dig. Och det är ganska enkelt att summera då hur jag behöver bete mig. För vi springer oftast och gör tvärtom. Vi säger gärna det, men vi gör tvärtom. Och det är där vi behöver liksom komma tillbaka till. Att när man connectar med nya människor, se till att de får ta värde av det du delar, av det du sprider. Sen kommer det falla rätt naturligt när det är dags för er att ta en kontakt. Det är liksom inte svårare än så många gånger, va? Men den är bra. Jag tänker vi lägger linken så. Och så bara blickar vi lite framåt nu då. Vi har 2025. Och 2024 var ju ett helt galet år. Alltså det har ju hänt hur mycket som helst. Du blev också framröstad till topp 50 säljcoacher i Sverige. Det är inte så illa pinkat. Och förmodligen, förhoppningsvis blir du det i år, nej, 2025 också. Och du var ju med och fick ihop över 600 entreprenörer på Bananpiren. Vi har haft ett väldigt, väldigt häftigt år. Okay. Vad tänker du framåt här nu då? Vad händer 2025, Micke? Vad tänker du är liksom så här? Don't blink.
Nej, men alltså, jag tänker väl att vi ska ju växla upp ännu mer, såklart. Ja. Både med säljutbildningarna, med coaching. Och sen också, vi ska ju ha ett event i Göteborg 3 april. Vi kommer ju köra stories och Skattenberg en gång till. Och Vi kommer ju inte vara sämre än vad vi var sist. Så att jag tänker att, om jag bara ska se tillbaka från förra stories som vi hade nu i augusti. Mm. Det lever man ju fortfarande på i stort sett. Det var ju helt galet. Det är ju liksom, ja, den vågen rider man fortfarande på. Både kundmässigt men också energin och liksom allt vad det var. Så att jag tror att det kommer bli ett superroligt år. Ser väl också fram emot att köra lite mer föreläsningar. Både inom sälj, LinkedIn men även resan från hjärntumör till entreprenör. Så att jag tror att det kommer bli ett galet bra år. Det tror jag.
Kul. Mm. Ja, jag håller med dig, och för att toppa det då detta året så kan jag ju bara säga så här att vi inte gjort det officiellt, men till dig, Michaela, så nästa gång du är i Göteborg så ligger ett sånt här och väntar på dig. Och det är klart, det är ingenting man säger i det tysta, utan nu säger jag det rakt ut. Michaela ska självklart ha ett av de svarta bältena. Det är på väg från England med dina initialer och allting på. Så att det kommer att stå så. Och som du vet så är det ditt namn som kommer att vara där uppe. Sales Black Belt. Handgjort i England. Ingraverat i guld. Det är vad som väntar på dig när du kommer tillbaka hit till Göteborg. Det var dags.
Det är så. Snygg.
Det visste du inte. Nej, tänkte jag svara den till här nu.
Han tänkte liksom, men ja, nu är det dags.
Nej, väl värt, och det är ju så, det står för någonting. Det här bältet står för någonting. Det här är absolut ingen deltagartrofé, utan rent krasst så innebär det att du ska ha tagit ditt bolag till miljonen eller uppåt. Men du ska också ha fått en förståelse för säljprocesserna. Det är inte bara att du har läst igenom, utan ett svart bälte i min värld och vad det här symboliserar är någon som har jobbat med det, nött och börjat verkligen förstå att det här är tredimensionellt. Det är inte liksom ABC, utan det finns saker och ting runt om och emellan. Och det är först då vi på riktigt har gjort en resa, både kunskapmässigt men också personligt, skulle jag säga. Mm. Och man inser att när man väl har det här, det är då man börjar lära sig på riktigt. Så att, och du personifierar allting här liksom. Så att, ja, det ska bli med glädje att få dela ut det till dig. Jag tänker att vi avrundar här, Micke. Vi har gjort lite cliffhangers för er som är nyfikna på vad det är som komma skall. Titta i beskrivningen på det här avsnittet i podden. Och ser du på det här på LinkedIn, så läs instruktionerna i beskrivningen här. Så kommer du också kunna följa och se när de här olika eventen är då. Micke, är något du vill avrunda med? Något som du vill kasta in till den som tittar på det här eller lyssnar på det här?
Nej, men alltså bara gå ut och rocka 2025, tänker jag. Gå ut och vara dig själv och liksom skit i ante, som vi har snackat om. Gör din grej, då det kommer ta dig långt. Så är det.
Definitivt så. Mina vänner, ett helt år har gått och det har varit helt fantastiskt att få jobba med så många utav er. Att så många av er som har tagit del av vårt content, som peppar och skriver fina saker. Stort, stort tack för allting. Och blinka inte, för det kommer. Allt som händer 2024, självklart kommer vi toppa det med allt vi har 2025. Det kommer att bli ett ännu större event. Det kommer att bli ett ruskigt bra förparty den 3 april här i Göteborg som ni kan läsa mer av. Det kommer att komma nya svartbälten som kröns. Det kommer att bli helt galet. Så att yes, häng med här. Se till att fortsätta prenumerera och ge avsnittet massa stjärnor. Och som jag alltid säger, det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Och ännu viktigare nu när vi går in i 2025. Så gott nytt år från oss till er. Och Micka, du är bäst. Stort tack för att du alltid är där. Och att jag är så glad och tacksam för dig och våran vänskap. Det betyder the world för mig också. Så att får jag säga det högt till hela världen här.
Allt
ha det bäst nu. Vi ses. Ciao, ciao.